Åh, vad härligt att få vara tillbaka och fira gudstjänst igen. Det är söndag igen. Och du får vara jättevälkommen, du som finns här i lokalen. Och framförallt du som sitter där hemma vid din skärm, vid tv-skärmen eller dataskärmen eller telefonen, eller du lyssnar i efterhand, så ska du känna att du är precis lika välkommen hit som om du skulle suttit här. Så, och Gud har ett ord till dig. Han älskar dig så otroligt mycket. Han bryr sig om din situation, han är för dig, han är inte emot dig, han älskar dig och han vill rädda dig ur där du sitter fast kanske. Om du sitter och har det jobbigt just nu, så är Jesus där hos dig. Och vi kommer att läsa Bibeln här idag och vi ber och så vidare här, och du får bara sitta där hemma och ta emot ifrån Gud. Och innan vi går in i Guds ord som vi ska läsa tillsammans strax, så ber vi en gång till. Halleluja. Fader, jag tackar dig. Tackar dig för ditt ord, Herre, den här morgonen. Jag tackar dig att det är detsamma som det alltid har varit, Herre. Att det går ut den här morgonen, Herre. Och det verkar det till du, var till du sänder ut det, Herre. Tack att det får tända ljus. Det får tända hopp, Herre. Det får väcka det som har kanske slumrat, får väckas till liv igen. I Jesu namn. Jag ber för var och en som lyssnar. Tackar dig att ordet får bära frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, som sagt, du hörde här när Carina pålyste att vi har böneveckor på gång här i kyrkan och i församling Guds kraft. Och vi tror på att söka Gud i den här tiden som är. Och jag kommer att tala lite grann utifrån Mose liv idag, och då ska det, är meningen, utmana dig och uppmuntra dig att söka Gud. Därför att när vi söker honom, när vi ropar till honom, så hör han oss och han svarar på bön och han kommer till vår räddning personligen, men han vill också komma och besöka det här landet som du hörde kanske vår pastor P.O. predikade förra söndagen om väckelse. Och missar du det, gå in och lyssna igen så ska du få höra på grejer. Vi tror att Gud kommer besöka det här landet igen, och vi vill vara mitt i det, vi vill vara en del av det, därför att Gud har kallat oss att stå upp i den här tiden. Men där du sitter, och jag hoppas du har en bibel, annars så får du bara lyssna, för jag ska läsa en del. Och vi går till andra Moseboken kapitel 1, så ska jag tala utifrån Mose liv. Och jag googlade lite snabbt igår och kollade hur många som heter Mose i Sverige. Och det var inte många. Jag vet inte om jag gjorde rätt, men det var nog inte ens 200 som har det tilltalsnamnet. Så det är inget vanligt namn idag. Men Mose var en hjälte. Kanske en av Gamla Testamentets absolut viktigaste personer. Men han kom ur ett väldigt knepigt läge. Och vi läser från andra Moseboken kapitel 1. Och vers 1 och framåt lite grann här. Och i min bibel så står det så här. Israeliterna blir slavar i Egypten. Detta är namnet på Israels söner. De kom till Egypten tillsammans med Jakob. Var och en med sitt hus. Ruben, Simon, Levi, Juda, Issaskar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad och Aser. De som härstammar från Jakob var sammanlagt 70 personer. Och Josef var redan i Egypten. Sen dog han och alla hans bröder, hela den generationen. Men Israels barn var fruktsammare och de blev fler. De förökade sig och blev mycket talrika, så att landet blev uppfyllt av dem. Och det kom en ny kung i Egypten, en som inte kände till Josef. Han sa till sitt folk, se, Israels barns folk har blivit för stort och mäktigt för oss. Nu ska vi gå klokt tillväga med dem, annars kanske de förökar sig ännu mer. Och om det blir krig kan de gå samman med våra fiender och föra krig mot oss och sedan ge sig av från landet. Israels folk är ju Guds folk. Och Gud hade räddat sitt folk i en tidigare läge där det var hungersnöd, genom att föra Josef till Egypten, och på det viset kunde folket få en fristad där. Men nu börjar det här knaka i fogarna. Därför att israeliterna som Guds folk, de blev fler och fler. Och det här stack i ögonen på deras fiender. Och det var så här, om man tittar historiskt på det, så är Israels folk, alltså judiska folket, är ett semitiskt folk. De kommer från Noas äldsta son Sem, kan vi säga, lite snabbt sådär. Och det egyptiska folket, de är ett hamitiskt folk, de kommer från Ham. Och nu där står att det blir en ny kung här i Egypten, då är det ett hamitiskt folk som tar över. Och de gillar ju inte semitiska folk, så därför blir det ett tryck här. Men ytterst sett så kommer det här från Guds fiende, som inte gillar när Guds folk blir för många. Det har han aldrig gjort, kommer aldrig att göra. När Guds folk blir för många, då är det problem. Och vi ser det här rent fysiskt för det judiska folket. Det är likadant idag, det har likadant varit i alla tider. Antisemitismen har visat sitt fula nylle gång på gång i historien. Och gör så än idag. Och vi som har fått möta Jesus och få komma in och bli inympade i det äkta trädet, som det står i Romarbrevet. Vi är en del av detta. Vi är inte istället för det judiska folket, men vi är tillsammans med det judiska folket. Och har blivit välsignade på det viset. Nu bara tar jag lite introduction här så du ser en hel bild här. Men i alla fall så blir det en spänning här. En ny kung kommer och han sätter igång och förslava Guds folk. Och det är likadant idag. Vi ser att folk lider. Guds folk lider, jag vet det. Du sitter där kanske och du brottas med, du har blivit en slav kanske. Kanske jag bara talat till en, det spelar ingen roll. Men Jesus vill inte att du ska vara slav på något område. Inte på något vis vill han att du ska vara en slav. Gud hatar slaveri. Det har han alltid hatat. Och det är så här också att vi ser människor i vårt samhälle som lider så oerhört mycket. Vi ser hur familjer går sönder, vi ser hur barn lider, vi ser hur kriminalitet tilltar, vi ser ett utanförskap. Det finns många saker som inte är bra som just nu pågår i landet. Jag är inte här idag för att svartmåla saker och ting, men vi måste kunna säga som det är. Vi måste kunna se som det är. Svensken mår inte bra. Och en del av Guds folk mår inte heller bra. Men Gud vill ändra på det här. Och vi ska gå en väg och vi ska se hur han gör det. Och sen är det ju så här också när det gäller oss kristna, oss troende i det här landet. Va? När vi deltar i det offentliga samtalet många gånger, ja, då är det inte så välkommet. Därför att vi säger ju som det är. Vi säger, det finns bara en väg. Det finns bara en väg till Gud, det är Jesus. Och det är inte alltid så populärt. Det sticker ut idag. Det beror på att vi har så att säga en postmodernistisk ideologi som lever i samhället. Och det betyder att alla åsikter är välkomna. Men det blir problem så fort någon säger, så här är det. Och därför försöker fienden att förpassa oss till att tiga, att inte ställa oss upp. Men Gud vill att vi ska stå upp. Gud vill att vi ska stå upp igen som aldrig förr. Och Gud kallar oss att ställa oss upp. Han kallar oss att skaka av oss bojor. Som du sitter där och du har mött Gud tidigare och du upplever att jag är slav under det här och det här. Du vill Jesus knäcka det där oket. Ja, han vill göra det. Han vill lyfta fram det. Han vill lyfta upp dig igen. Halleluja. Så vi läser vidare. Vi ser då från vers 11 hur den här nye kungen, den här hamitiske kungen som det troligen är då, sätter arbetsledare över israeliterna. Han plågar dem med tvångsarbete. De byggde förrådstäderna, står det, Pistom och Ramses åt farao. Men ju mer man plågade dem, desto mer förökade de sig och desto mer spred de ut sig så att man kände fruktan för Israels barn. Det är märkligt. Jag har sett, jag har rest på missionsfältet i många år och man har sett att man har tryckt och pressat på Guds folk där ute, men ändå så växer det. Ändå så finns församlingen där. För fienden kan inte ta död på församlingen. Församlingen finns där i alla tider. Och Gud, han vill att vi ska ställa oss upp igen. Så om du ligger ner just nu så vill Gud att du ska ställa dig upp. Han kallar på dig.
Vers 13. Egyptierna tvingade israeliterna att arbeta som slavar. De gjorde livet svårt för dem genom hårt arbete med murbruk och tegel och med allt arbete på fälten. Med alla slags arbeten som de tvingade dem att utföra. Kanske fienden, du upplever att fienden har gjort livet svårt för dig. Du är plågad just nu. Jesus vill hjälpa dig. Och jag bara fick det till mig. Jag har tagit med mig några bönedukar här. Hör av dig till församlingen. Vi ber för dig. I din situation. Om du är slav under missbruk, om du är slav under pornografi, om sjukdom plågar dig, hör av dig. Vi skickar en böneduk till dig. Och det är inte det att vi är speciella, men Gud är speciell. Och när vi ropar till Gud så svarar han. Och vi har sett människor bli botade, vi har sett människor bli helade när de har fått en sån här böneduk. Så om du upplever slaveri i ditt liv, hör av dig. Jesus vill hjälpa dig på alla vis. Och sen så läser vi vidare här hur det går för israeliter och egyptier. Vi kommer till vers 15. Kungen av Egypten talar med dem som förlöste de hebreiska kvinnorna. En av dem hette Shifra, den andra hette Pua. Och han sa, se efter vad de hebreiska kvinnorna föder när ni förlöser dem. Om det är en son så döda honom. Om det är en dotter så låt henne leva. Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem, utan lät barnen leva. Känner du igen det? Barnmorskorna fruktade Gud. Och vi har ju haft en debatt där för inte alls så länge sedan, beroende på att det finns barnmorskor i Sverige som fruktar Gud och inte vill delta i att utsläcka liv, utan vill vara med och hjälpa till liv istället. Känner du igen det? Har vi hört det förut? Visst, det är svåra frågor. Det är det absolut. Men de här barnmorskorna fruktade Gud. Och Gud, vi kan säga så här, Gud hade någon på insidan i den här situationen. Och det har han alltid. Gud har någon på insidan. Som han verkar igenom. Vers 18. Då kallar kungen till sig barnmorskorna och sa till dem. Varför har ni gjort så här och låtit barnen leva? Barnmorskorna svarade farao, hebreiska kvinnor är inte som de egyptiska. De är livskraftiga, de har fött innan barnmorskan kommer fram till dem. Och Gud lät det gå väl för barnmorskorna och folket förökades och blev mycket talrikt. Eftersom barnmorskorna fruktade Gud gav han dem egna familjer. Då befallde farao allt sitt folk. Alla nyfödda pojkar ska ni kasta i Nilen, men alla flickor ska ni låta leva. Wow, här har vi situation, här har vi bakgrundssituationen till när Mose föds. Alltså, vi kan ju tänka att det var lättare för. Nej, det här var inte lättare. Det här var inte smidigt läge alltså. Men vad händer? Vi går vidare. Då ser vi, har vi det breda perspektivet. Då går vi in i det personliga. Och vi ser att en man där då från Levi stam talas det om. Han heter Amram och hans fru heter Jokebed. Och så blir ju Jokebed gravid och föder Mose. Han var ett vackert barn, står det. Och det vill säga, han, det här är någon att satsa på liksom. Och mamma Jokebed var en modig kvinna. Hon gömde Mose. Och det är klart att man gör som mamma i det läget. Det är ju ingen mor som vill låta sitt barn dö på det viset som det var befallt. Hon gömmer Mose. Hon är en hjälte. Hon nämns i Hebreerbrevet 11 som en av troshjältarna. Mose föräldrar. Det finns alltid rum för hjältar och hjältinnor. Men då har vi andra Moseboken 2 och 3 så står det så här. Men när hon inte kunde gömma honom längre tog hon en korg av papyrus. Hon strök på bäck och kära och la barnet i korgen och satte den i vassen vid Nilens strand. Och vi kan ju läsa det här, jag har gjort många gånger, jag har bara läst det här. Och sen, men tänk dig in i det här. Här är en mamma, hon är tvungen att, det finns bara en enda utväg. Jag måste göra en korg och jag ska täta den väl och jag sätter ett lock på den. Men där i måste jag lägga min lille pojk. Kan du tänka dig hur måste ha känts i mammahjärtat? Oj, oj, oj. Men vilken troshjälte där, för att hon vilade i tro på Gud. Och sen så gör hon den här lilla korgen. Och man ser det i fotnoten här på folkbibeln att det är samma ord för den här lilla korgen som, för, som man använder på hebreiska för Noaks ark. Så det är en liten ark där, så där, där Mose får vara beskyddad. Och sen så puttar hon ut den här i floden bland alla krokodilerna som då fanns i Nilen. Och så följer Miriam efter. Miriam är stora syrran. Och Miriam följer efter den här lilla korgen. Och så ser hon längre bort hur en av faraos döttrar kommer ner till floden för att och bada. Och med sig har hon sina hovdamer och de går där ut med floden och får syn på den här korgen. Och jag har läst någonstans att oftast var det så, eller det var så att hovdamerna skulle ju vara först ut i vattnet ifall det var krokodiler, så inte prinsessan går åt, utan det går åt någon av hovdamerna före. Så det är därför de är där. De är där och spanar in den här korgen och tar in korgen, och prinsessan hör ju hur Mose gråter, och så får hon tag på honom och ta hand om honom. Och Miriam är ju påpassligt där och tipsar om att det finns någon som kan amma det här barnet och fixa uppväxten här ett tag åt dig om du vill adoptera Mose. Och det här tycker ju prinsessan är jättebra, så att hon ska ju till och med betala för det här. Att Moses mamma ammar honom, och sen så får ju Mose växa upp vid faraos hov, och han blir uppfostrad där. Och det är ju en makalös historia egentligen. Den här korgen ut på vattnet. Och Gud har kontroll på läget. Det är otroligt. Fantastiskt. Gud är stor. Han är god och han är likadan idag. Halleluja. Så Mose får en uppväxt. Där han utbildas och han tränas på egyptiernas alla vis. Står det. Och han får ju vara med i världshändelsernas centrum, därför att Egypten vid den här tiden är ju en av de mäktigaste rikerna. Där får Mose växa upp. Men på insidan så vet han att han är ingen egyptier egentligen. Han är ju en israelit. Han vet om det här. Och jag tror att Guds kallelse gnager i honom redan där. Som en ung pojke, som en ung man. Därför att vi ser här, vi kommer till en situation i andra Mosebok 2 och vers 11, så står det så här. En dag när Mose hade blivit vuxen gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Han fick se en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla håll, och när han såg att ingen annan var där slog han ihjäl egyptien och gömde honom i sanden. Wow. Kanske det var så här att Mose, han upplevde en kallelse att han är befriaren. Och nu tar han minsann saken i egna händer. Och han klappar till den här egyptien, och inte bara det, han dödar honom. Och försöker gömma honom i sanden. Väldigt, väldigt allvarligt alltså. Den stora blivande troshjälten, en mördare faktiskt. Men Guds kallelse gnager i honom. Och han vet nu att nu är farao arg på mig. Nu, vi ser, vi bara vänder ett blad i Bibeln. Vi ser att ryktet har gått snabbt. Att nu börjar folk veta om det här. Så Mose är tvungen att sticka iväg. Han är tvungen att fly hals över huvud. Prinsen. Han som hade allt, han som hade all världens rikedom kan vi säga. Han som hade det så superbra, han är tvungen att sticka. Han är tvungen att sticka rakt ut i öknen. Och där hamnar han hos midjaniterna. Och vi går in där och kollar läget. Då möter han ju de här tjejerna som är ute och vaktar får. Det är några systrar där som gör det, och så kommer Mose och så hjälper han dem, och så får han följa med dem hem, och så gifter de sig väldigt snabbt. Det ser pappan i huset till. Han får gifta sig med en kvinna som heter Zippora. Och så står det vidare att han får en son. I vers 22 så står det så här att hon födde en son, och Mose gav honom namnet Gersom. För sa han, jag har blivit en främling i främmande land. Så Mose, som är ett Guds barn kan vi säga. Han kommer från Guds folk. Han är prins. Men nu är han främling. Nu är han på flykt. Han är en främling. Och han är ute i öknen. Har du varit i öknen någon gång? Ingen mysig plats. Varmt, torrt, dött. Där är Mose. Vers 23 säger: det tog lång tid och under den tiden så dog Egyptens kung. Men Israels barn suckade över sitt slaveri och ropade på hjälp. Och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn och Gud kändes vid dem som sina. Kanske du sitter där och du ropar över ditt slaveri. Och vi vet att många svenskar ropar just nu i sin ensamhet och sin tysthet. Och vi som Guds folk, vi måste också ropa. Därför att när vi gör det, när vi ropar till Gud, då säger nästa vers att Gud hörde deras klagan. Gud hör när vi ropar. Han hör dig när du söker honom. När du kanske ropar, när du gråter, när du är förtvivlad, när det är hopplöst, vem du än är, så hör Gud. Och det står att Gud hörde deras klagan och han kom ihåg sitt förbund. Och vers 25 säger så här: Gud såg till Israels barn och Gud kändes vid dem som sina. Att kännas vid på hebreiskan, det betyder att man känner någonting genom en relation, genom en verklig upplevelse. Det handlar inte bara om en huvudkunskap, att jag känner till det här, utan jag känner med dig, säger Gud. Jag känner med dig, jag vet om det, det berör mig. Gud kändes vid dem som sina. Ja, vi har alltså den stora situationen, Israels barn förtryckta av egyptierna. Och vi har Moses situation. Han är på flykt. Han är borta, kan man tänka sig. Men Gud har sina tider och stunder. Han har alltid haft. Gud har sin klocka. Och vi kan undra ibland, hur är det med den här klockan? Ja, men då ska jag bara hälsa dig att Gud har kontroll på den. Han har kontroll på det här. Men han behöver att vi ropar till honom. Han behöver att vi söker honom. Han vill att vi höjer vår röst. Han vill att vi ställer oss upp. Han vill att vi proklamerar evangeliet. Det är vår kallelse i alla tider. Vi går till kapitel 3 och vers 1. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och se den underbara synen varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han kom för att se efter ropade Gud till honom ur busken: Mose, Mose. Han svarade: här är jag. Så Mose är där ute i öknen, kanske uppgiven. Man vet inte, han är där med fåren i alla fall. Och sen så plötsligt ser han den här busken som brinner. Den brinner inte upp. Utan det handlar om att det Guds närvaro är där. Så vad händer? Mose kommer in i Guds närvaro. I Guds närhet. Och det behöver du och jag också göra. De här veckorna som ligger framför så söker vi Gud. Och vi kliver in på ett speciellt sätt i hans närvaro. Därför att det förändrar allting. Det förändrar alla situationer att komma inför Guds ansikte. Och han vill att vi ska komma frimodigt inför honom. Han vill att vi ska söka honom. För den som söker, han finner. För den som bultar på, säger Matteus evangeliet, för honom ska det öppnas. När du söker Gud så kommer du att finna. Och nu söker vi Gud tillsammans och det blir som en stor brasa på den här platsen där vi så att säga var och en lägger ner sitt vedträ och tillsammans så blir det en stor eld som blir välbehaglig inför Gud. Ett rop till Gud i den här tiden. För Sverige behöver att vi ropar. Sverige är på många sätt förslavat. Många människor lider. Sverige behöver att vi ropar till Gud. Om du inte kommer ihåg någonting från den här predikan mer, så ropa till Gud. Sök honom. Vi ropar inte i på ett vis förtvivla, men läget som är, det berör oss. Vi måste bli fler. Människor måste få möta Jesus. Det är vårt rop ifrån hjärtat. Och så Mose får syn på den här busken, och så blir han ju nyfiken och går fram emot busken där, och då ropar Gud till honom. Mose, Mose. Han kallar på honom personligt. Han kallar på dig och mig personligt. Han kallar oss att gå in i hans närvaro. Han kallar på oss. Kanske du har tappat bort, du har sökt Gud mycket mer för. Nu har du chansen. Tillsammans. Vi börjar om. Vi söker Gud. Vi ropar till Gud igen. Han kallar på oss. Kom in i min närvaro. Allting blir annorlunda i min närvaro. Jag ska visa dig någonting. I alla fall så ropar han på Mose. Och Mose svarar: här är jag. Det är väldigt bra att börja med det. När Gud kallar på en och säger: här är jag. Här är alltså han som har tafflat till det. Han som har faktiskt mördat och flytt rakt ut i öknen. Men han säger: här är jag. Här är jag, Gud, säger Mose. Precis på samma sätt får vi säga: här är vi. Med alla fel och brister och tillkortakommande: här är vi, Gud. Vers 5. Då säger Gud: kom inte närmare. Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Jag vill stanna till lite grann där. Nu är vi i Gamla testamentet och Gud är tvungen att säga: kom inte närmare. Men nu lever vi efter korset. Nu lever vi efter Jesus har kommit. Nu säger Gud: kom nära. Kom genom Jesus. Kom till mig. Han kallar på alla av oss. Kom nära. Men han är densamme. Han är en helig Gud. Det är inte två olika gudar i Gamla och Nya testament. Gud är densamme och Gud är helig. Det är han fortfarande. Och i hans närvaro så får allting annat får bara smälta ner. Allt elände och synd och grejer vi har ställt till med, det får vi bara lägga framför Jesus. Och får vi vända om till honom och söka honom igen. Platsen där Mose stod blev helig mark därför att Gud är där. Och så sätter Gud igång och presenterar sig. Han säger så här i vers 6: jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, för han bävade att se på Gud. Men vi får komma nära, säger Nya testamentet, Hebreerbrevet. Vi får komma nära genom Jesu blod. Får vi komma ända inför tronen, inför Guds tron. Så jag vill bara ägga dig de här dagarna och veckorna som ligger framför, att komma inför Guds tron. Själv där hemma, genom att du söker Gud, genom att du ber, genom att du läser Bibeln. Och kom till samlingen här i kyrkan tisdag, onsdag, torsdag klockan 19, hör du tidigare, i 3 veckor i rad. Blir vi för många så har vi överföring och så vidare. Så vi sköter det här på ett bra vis. Va? Men det är för att vi vill söka Gud. Vi ropar för vår egna situation och för vårt land. För Gud vill besöka vårt land. Jag tycker det är så intressant att läsa vidare här. Vers 7, Andra Moseboken 3:7. Herren sa: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Gud både ser och hör och känner. Han känner med dig, vem du än är. Han känner med oss. Han känner med den som lider av sjukdom. Han känner med den som lider under missbruk eller plågar på olika vis. Gud känner. Men han behöver någon som ropar. Han behöver någon som ställer sig i gapet. Så Gud, han ser och han hör och han känner. Och han hör också hur Israels folk har ropat Och så kommer början på vers 8 som jag gillar så mycket. Så står det så här: därför har jag kommit ner, säger Gud. Därför har jag kommit ner. Du som hörde på P.O.s predikan förra veckan, då sa han så här att Gud sänder inte väckelse, han kommer själv. Så Gud ser och han hör, och han hör hur vi ropar. Därför har jag kommit ner. Han vill komma och besöka Sävsjö, han vill besöka dig, han vill besöka det här landet. När vi ropar, när vi söker honom, så kommer han ner. Vi kan ta en teologisk diskussion om det efter om du vill. Gud är alltid närvarande, han är alltid med oss, han är alltid för dig och mig. Men det finns vissa tider och stunder som han har där han på ett speciellt sätt besöker sitt folk. Där den helige ande kommer och ruva på ett speciellt sätt. Han har sett och han har hört, och därför kommer han ner. Han vill komma igen. Han vill komma och röra om i grytan. Han vill komma och ställa saker till rätta. Därför att han är herre. Därför att han är konungens konung. Han är herrarnas herre. Vi läser vidare. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land. Han vill föra dem ut ur Egypten, ja, och upp till ett gott och rymligt land. Och där brukar vi sluta att läsa. Ja, men det gör vi inte nu. Nu läser vi vidare. Ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananéer, hittiter, amorier, periser, hever och jebusiter. Det här är alltså riktiga krigare. Så jag har kommit ner för att rädda er och föra er upp till det här underbara landet. Men där var det fullt med krigare, bara som ni vet. Typisk Gud. Ja, det finns många jättar, så att säga. Det finns mycket motstånd. Men Gud är större. Han är mycket större. Han har kommit ner. Vers 9 så står det så här igen. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig. Och jag har sett hur egyptierna förtrycker dem. Så gå nu. Och så sända dig till farao och du ska föra mitt folk Israels barn ut ur Egypten. Gud refererar återigen till det här ropet som fanns i folket. Hur Israels barn ropar till Gud. Ropet har stigit upp. Och Gud kommer ner. Vi ska låta ett rop stiga upp från den här platsen. Vi har ropat många gånger, men nu ropar vi igen. Och igen, och igen. Ropar vi till Gud. Ropet stiger upp till Gud. Och Gud kommer ner. Och så säger han i vers 10, så gå nu, säger han. Gå nu. Ropet har stigit upp, Gud har kommit ner. Och Mose får ett uppdrag, han säger, gå nu, säger han. Jag säger samma sak till dig och mig. Gå nu. Jag har kommit ner. Jag är med dig. Jag är för dig. Jag går vid din sida. Gå nu. Och så får Mose ett uppdrag att gå in till självaste farao. Världshärskaren. Den mäktigaste mannen, ska vi komma ihåg. Mose får uppdraget att gå dit. Och han ska föra ut Israels barn ut ur Egypten. Det här är stora grejer. Och Mose reagerar precis som du och jag gör många gånger. Jag erkänner, vem är jag? Hur ska det bli? Hur ska det gå? Hur ska det här gå till? Men då betyder det att fokus ligger på fel plats. Fokus måste vara på vem som är med oss. Gud är med oss. Så vi kan gå, vi kan stå upp i vår situation. Så den här dagen så kallar Gud dig och mig att ställa oss upp igen. Ställ dig upp i din situation. Gå med det Gud har gett till dig. Fortsätt att gå med det. Under tiden som vi då söker Gud de här veckorna och ropar till Gud, så vill han kallar på dig. Han vill att du ställer dig upp igen. Gå nu, säger han. Nu. Och Moses kör igång och argumenterar. Och vers 12 säger Gud, jag ska vara med dig. Och här är ditt tecken på det, att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Och Mose ger sig inte, han fortsätter argumentera. Om jag kommer till Israels barn och säger till dem, era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig, vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han fortsatte, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Och Gud säger precis samma sak till dig och mig. Han är. Det betyder, det är presens, det här och nu. Så är Gud. Han är här. Han är hos dig där du sitter. Han är i din situation, även om det ser ut precis som vanligt imorgon. Så är han med dig. Även om det känns precis som vanligt imorgon, så är han där. Och han vill att du går med det han har gett till dig. Han vill att du är frimodig också med det han har lagt på ditt liv. Vi kan tänka på Mose här. Han tafflar till det. Han hamnar i öknen. Men den här ökentiden, den är en tid av förberedelse. Den är en tid när Mose lär sig om ökenlivet. Han lär sig en massa saker. Det förbereder honom för den uppgiften som ligger framför. Och kanske är det så för dig, du som lyssnar någon här, att Gud har förberett dig. Du har gått i öknen ett bra tag, men det som har hänt med dig i öknen är på ditt liv just nu för att du ska ha nytta av det i det som kommer framför. Gud har lagt någonting på dig i öknen, i den där svåra situationen som du bär med dig, som gör att du har blivit stark och kan bära mer i den tid som ligger framför. Jag vet att jag talar till någon speciell just nu. Du undrar, vad i hela världen har, vad är det som har hänt mig? Ja, men du kanske har gått i öknen ett tag, och varför? Ja, det får du ta med Herren. Men han har i alla fall använt den perioden för att styrka dig, för att slipa dig på en ny sida och hjälpa dig att bli det som han vill att du ska bli. Tack Jesus. Halleluja. Jag önskar att du var här just nu så jag kunde se dig, så jag kunde skaka om dig lite grann. Men där du sitter just nu, så om du har någon granne bredvid dig, så putta lite på dem här. Gud har ett ord till dig idag. Hör du vad han säger? Ja, gör det. Och så vinkar du till mig lite där vid skärmen. Gud har ett ord till dig. Hör du vad han säger? Ställ dig upp igen. Han kallar på dig. Han är den han är. Och det ser vi när Gud presenterar sig i Bibeln, så säger han ofta, jag är. Han är den som är, han är den som var, och han är den som ska komma samtidigt. Och han är här just nu. Just nu finns det kraft till förändring i ditt liv, i mitt liv. Just därför att Gud är, han är här, närvarande. Och det här slavmentaliteten måste knäckas, den måste ut ur våra liv. Jesus vill sätta dig fri om du upplever bundenhet. Just nu så vill han sätta dig fri, vem du än är. Därför att han är helig Gud, han är närvarande och han är här just nu. Och han har kommit ner på grund av ett rop ifrån hans folk. Och så går historien vidare, och Gud talar om för Mose vad han ska göra. Han ska samla de äldste i Israel och säga till dem att Gud har kallat på honom, och att han har sett slaveriet i Egypten och att folket ska få komma ut. Och så presenterar också Mose den här utmaningen att de ska upp till det här landet som flyter om mjölk och honung, där det finns alla möjliga jättar. Och Mose fortsätter att argumentera med Gud trots detta. Han ger sig inte. Precis som du och jag gör ibland. Fortsätter argumentera med Gud. Så vi går till vers 4. Eller kapitel 4 och vers 1, så står det så här. Mose svarar. Men om de inte tror på mig och inte lyssnar på mina ord, utan säger, Herren har inte uppenbarat sig för dig. Då sa Herren till honom, vad har du i handen? Han svarade, en stav. Han sa, kasta den på marken. När han kastade den på marken förvandlades den till en orm, och Mose flydde för den. Men Herren sa till Mose, räck ut handen och ta den i stjärten. Då räckte han ut handen och grep ormen, och den blev åter en stav i hans hand. Herren sa, så ska de tro att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Så då får ju Mose stavtricket, skulle man kunna säga. Vad har du i handen? Okej, en stav. Släng den på marken, den blir en orm. Och man kan liksom det nästan höra hur Gud och Mose har en liten konversation här. Nu är det min fria översättning. Vad har du i handen? En stav. Jaha, så börjar Mose tänka, vad har jag den till egentligen? Jo, ja, men jag lutar mig ju på den när jag blir trött. Men jag har ju den till fåren och drar upp. Kanske någon av dem har ramlat i diket där. Och kommer det någon vildhund eller något, då klipper jag ju till dem med den här staven. Det är lite vad Mose har i huvudet när det gäller staven. Men Gud säger, det finns mer än vad du har sett med den där staven. Det finns mer. Det finns mer med det du har i din hand. Precis så är det för dig och mig, och det säger Gud till oss idag. Det finns mer med det du har i din hand. Men du måste använda det av det du har i din hand. Gud säger alltså, ta det du har till Mose. Och han slänger den på marken. Och det blir den här ormen. Och det finns mycket symbolik med det här med orm och grejer. För farao, han prydde sig med en kobra på sin krona. Det var liksom hans symbol. Och stav, det var en maktsymbol för farao. Det var han som var den högste. Så och Gud tar Mose, hedestav, och visar farao vem som egentligen har makten lite längre fram här. Men precis så är det för dig och för mig. Vi har mer i oss än vad som har setts hittills. Det finns mycket mer i ditt liv som Gud vill lyfta fram, som han vill förmera och förädla. Det finns mycket, mycket mer. Gud älskar dig så mycket, och han har lagt så mycket gåvor i ditt liv. Men vi behöver använda det vi har. Och sen så går historien fram och tillbaka. Mose, han återvänder till Egypten och träffar Aaron, och sen så går de fram inför farao, och så går processen igång om det här folkets befrielse. Jag ska inte gå in i de detaljerna mer, utan jag vill bara trycka på hur det här började. Mose kommer in i Guds närvaro, i Guds närhet, och Gud talar om för honom hur det egentligen står till. Jag har hört, jag har sett, och jag har kommit ner. Därför, mina vänner, vi behöver fortsätta att kliva in i Guds närvaro. Vi behöver fortsätta att söka. Vi behöver fortsätta att klappa på. Vi behöver fortsätta. Och det låter så hemskt jobbigt av er. Ja, men vi kan inte oss själva, utan det handlar om att Gud ger oss nåd. Han ger nådens och bönens ande. Det går tillsammans. Det finns en nåd för att söka honom. Det finns en nåd för att ta upp kallelsen igen. Det finns en nåd att gå framåt igen. Halleluja. Vi ska ta ett par andra bibelord också innan vi avslutar. Vi lämnar Mose för en stund, men inte i tanken. Vi kommer ihåg hur han kommer in i Guds närvaro och Gud presenterar sig för honom. Och att Gud har hört Israels barns rop. Vi ska ta ett par verser bara om Guds närvaro och vad som hände. Vi går till Saltaren. Ett par verser som jag bara tänker på. Där. Man kan ha så mycket tankar i huvudet och det snurrar en massa grejer och det händer en massa saker. Så var det även för psalmisterna. Så går man till psalm 73. Psalm 73. Och vers 16. Det här är alltså psalmisten som klagar över de orättfärdiga, att det går så bra för dem och jag är så plågad och så vidare. Då står det så här. Psalm 73 och vers 16. Jag funderade och försökte förstå det, men det var för svårt för mig, tills jag kom in i Guds helgedom och insåg deras öde. Har du varit där någon gång? Det har jag varit många gånger. Fundera. Varför? Och så. Hur ska det gå? Hur ska det bli? Och det snurrar i skallen. Men så säger psalmisten, tills jag kom in i Guds helgedom, tills jag kom in i Guds närvaro, då liksom bara bröts det. Då förstod jag hur det var. Då insåg jag deras öde. Då såg jag proportionerna. Och det är det som händer när vi kliver in i Guds närvaro, i hans närhet. Då får saker och ting rätt proportioner och vi får kraft att gå vidare. Vi behöver komma in i hans närvaro igen och på ett nytt sätt. Och det handlar inte om känslor, utan det handlar om att vi lägger ner allt som är oss till hinder, som i brevet säger. Vi lägger undan det och så träder vi, så kommer vi inför Gud och så söker vi honom och så ropar vi till honom. Och så tror jag, och jag vet det, att då kommer Gud att komma ner. Därför att han har hört ropet. Och det handlar om våra personliga situationer. Det handlar om ditt och mitt liv. Men det handlar om mycket, mycket mer än så. Det handlar om den här stan. Och vi har en regional kallelse också. Och en nationell kallelse och en internationell kallelse. Allt det här hänger ihop. Men det börjar att vi kommer in i helgedomen. Nära Guds hjärta. Då förstår vi. Vi ska ta ett annat bibelord på det. Det finns massor om det här. Så att vi bara landa med ett annat där. Psalm 16 backar vi tillbaka till. Halleluja. Vi läser ett stycke här. Psalm 16 och vers 5. Herren är min lott och min bägare. Du tryggar min arvedel. En ljuvlig lott har tillfallit mig. Ett underbart arv har jag fått. Jag prisar Herren som ger mig råd. Även mitt inre förmanar mig om natten. Jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida. Jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila trygg. För du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Och så kommer det. Du visar mig livets väg. Jag mätt av glädje inför ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Hur ska vi få reda på livets väg? Jo, inför Guds ansikte får vi reda på det. Och där finns också glädje, där finns också vila, där finns ro för våra själar när vi är inför Guds ansikte. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Så den här morgonen vill jag ägga dig. Jag vill uppmuntra dig. Utmana dig att söka Gud. Och tillsammans med dina syskon. Tillsammans söker vi Gud. Och Gud kommer att tala. Han har talat. Han kommer att tala. Och han kommer att föra oss framåt. Han kommer att föra dig och mig vidare, men han behöver att vi kliver in, att vi kliver in inför hans ansikte. Och då ska vi börja där vi är. Alltså, det finns ingen som helst fördömelse och förkastelse om du tycker att men nu har mitt böneliv och bibelläsningsliv, det har helt pajat den här sommaren. Ja, men då tar vi upp tråden igen. Då tar vi upp det igen. Så går vi framåt tillsammans. Tillsammans. Halleluja. Får jag be lovsångarna att komma fram här, så kan vi alldeles strax avsluta. Men jag vill bara be lite grann här med. Halleluja Jesus. 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 Halleluja. Vi har berört både det stora perspektivet med länder och städer och stora situationer. Sverige som glider. Människor som har det jobbigt just nu. Men också det personliga livet. Men vi kliver in. Vi kliver in i Guds närvaro. I hans närhet. Halleluja. Där får vi rätt proportioner. Vi ropar till Gud. Då kommer han att komma ner. Halleluja. Han kommer ner. Och så ger han oss en uppgift, så ger han oss en utmaning att gå framåt. Halleluja. Halleluja. Ska vi prisa Gud med någon sång här? Sen så har jag en sak till på mitt hjärta. Halleluja. Sakiri alamande. Jesus, jag tackar dig för var och en som sitter där hemma just nu. Jesus, du som vet om precis allting här. Du som både ser och hör och känner. Tack att du kommer nära var och en just nu. Tack att du kommer nära. Nära. Nära, därför att du älskar, därför att du är densamme. Halleluja. Så nu när vi sjunger tillsammans här och prisar Gud, så där du är, så öppna ditt hjärta. Ta emot från Jesus. Prisa Jesus. Halleluja.
För vi söker dig Gud, vi närmar oss dig, så närmar dig oss. Ja, vi söker dig Gud, ja, vi närmar oss dig, så närmar dig oss. För vi söker.
Halleluja, Jesu namn bara bryter allt vad förkastelse heter, allt vad fördömelse heter, att man skulle kunna få vara värdig. Halleluja, Jesu namn, vi får komma på grund av Jesus, vi får komma på grund av att vi har tagit emot honom. Och finns det någon där ute just nu som lyssnar, som inte har tagit emot Jesus, så kan du bara be en enkel bön när du sitter. Bara hänga på tåget. Du kan bara öppna ditt hjärta, så kan du säga: Jesus, förlåt mig min synd. Jesus, jag vänder om. Jesus, jag vill bli ditt barn. Det är inte svårare än så. Det gör du just nu när du sitter där hemma där ute kanske. Du har tagit emot Jesus. Det är en underbar dag att göra det. Du tar emot Jesus och han har redan tagit emot dig för länge sedan. För han dog på ett kors. Med öppna armar. Därför att det är öppet för varenda människa. Det är öppet för varenda människa i ett par skor. Eller utan skor för den delen också. Halleluja Jesus. Tack att du just nu rör den som inte har tagit emot dig ännu, Jesus. Tack att du gör det. Tack att du rör vid den Jesus som har har ont i en axel. I Jesu namn, jag bara talar till den axeln att komma rätt just nu. I Jesu namn. Right now. I Jesu namn. Smärta, gå från den där axeln i Jesu namn. Du som har ont i din axel, du tar den andra handen och så lägger du den så här. Och så bara kommer Guds kraft rakt in i ditt liv. Just nu i Jesu namn. Var botad. Var botad i Jesu namn. Var botad i Jesu namn. Migrän får gå i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Släpp den där kvinnan som varit plågad så länge. I Jesu namn. Sakiri, sarere, sararaya. I Jesu namn. Vad den är för slags bojor. Jesu namn får du bara släppa taget just nu, för det är Jesus Kristus som är Herre. Och allt mörker får ge vika. Allt mörker. Vi tänder ljuset i Jesu namn. Just nu i Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Och all ära till dig Herre. All ära är du värd Herre. All ära är du värd Herre. Vi prisar dig för vad du har gjort idag. Vi tackar dig för ditt ord som har gått ut Herre. Vi tackar dig för ditt ord. Vi vill bevara dig i våra hjärtan. Vi vill söka dig. Vi vill ropa till dig. Vet vi att du hör oss? Vet vi att du svarar på vår bön? Svara för det här landet. Vi vill välsigna Sverige. Jesus, vi vill välsigna Sverige. Åh Herre, vi bara ber om en besökelse. Om igen Herre. Om igen. Om igen. Om igen Herre. Du vänder mörker till ljus. Där är på väg åt gott skogen Herre. Där kommer du Herre. Vi ser det framför oss. Vi ropar till dig om en ny besökelse. Om igen Herre. Om igen. Kom Herre. Kom ner Herre. Kom Herre. I Jesu namn. Kom. Helige Ande, kom. Vi törstar. Vi ropar till dig just nu. Vi ropar. Vi är törstiga Herre. Vi är hungriga. Gud, kom. Utgjut vatten över det törstiga, över det torra landet här. Som har väntat i ryggen här. Men vi vill be om förlåtelse Jesus. Och vi vill ställa oss i gapet den här morgonen här. I Jesu namn. Halleluja. Och vi vill bära det med oss. Resten av vårt liv. Det här rop till dig här. I Jesu namn. Amen. Amen, amen, amen. Och vem du än är som har lyssnat idag, så tveka inte att ta kontakt med oss på något av de sätt du kan göra, på telefon, på mail och på nätet där. Så Jesus vill röra vid dig. Har han rört vid dig så vill vi veta det också. Absolut, för vi vet att Gud verkar i de här mötena, vi vet. Och vill du ha en sån här böneduk, hör av dig. Vi ber för dig i din situation. Jesus älskar dig. Och den här veckan som ligger framför, så är det böneveckor som jag nämnt. Här på Guds kraft. Tisdag 19, onsdag 19. Och torsdag klockan 19. Och blir vi för många så har vi överföring på andra ställen. Så det är, vi ska sköta det här snyggt. Mitt i den tid som är med corona. Sen är det så att nästa söndag så är det möte på den här platsen. Och du är välkommen till kyrkan. Du är välkommen hit. Och när vi blir fler än 50 och det sätt som vi får samlas på, så har vi flera andra lokaler där vi kommer att överföra. Så att du får höra mer om det här i veckan på nätet och så vidare. Men det är på gång nästa söndag. Då säger vi välkommen till kyrkan. Och säger vi Gud välsigne dig. Ha en härlig vecka. Och glöm inte att han älskar dig och att han är med dig. Han är för dig. Och ropa till honom. Sök honom. För han kommer låta sig finnas. Gud välsigne dig. I Jesu namn. Amen. Gör det. Okej. Okay. Ja, just det.